torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast.
Säg välkomna till Filip och Fredriks podcast. Jag ska säga direkt att jag är på så fruktansvärt bra humör. Jag kanske i 5 dagar har sett fram emot att slå mig ner framför den här mikrofonen, prata med dig och få delge dig någonting som jag har då fått mig till livs.
Du, det du gör egentligen är att du tar höjd nu.
Jag har funderat mycket på varför jag i 5 dagar, det är 5 dagar sedan jag hörde en riktigt rungande 5+-anekdot. Och då har jag längtat i 5 dagar efter att få berätta den för dig och sekundärt givetvis för lyssnarna.
Man måste bara säga det här, det är speciellt det där när man tar det vi alltid refererar till i vår, tror jag. Det här tror jag handlar mycket om att man har något slags journalistbakgrund. Vi pratar om 5+ som är det högsta betyget i Aftonbladet. Det är väl så det någonstans började, i alla fall när de recenserar filmer och skivor och konserter. Vad fan det är. Men det var roligt, jag lyssnade på den här eminenta podcasten då, som jag verkligen tycker att den är, som heter When We Were Kings med Erik Niva och, vad heter han?
Han då? Som jobbar med Erik Niva.
Okej, ja.
Som har en podcast med honom. Ja, det kan han få heta just nu bara, de har en fotbollspodd.
Ja, men där så pratade han då om hur man, Erik pratade om liksom att man ofta landar i det här då 5 max, men att det riktigt inte alltid, kan inte alltid beskriva vad någonting är. Och han snackade då om VM 2014 i Brasilien då, och Brasilien. Så han följde då Brasilien på alla möjliga platser i Brasilien. Och det var ju något spektakulärt, jag tror det var kvartsfinalen mot Chile, det blev straffavgörande. Och han sa, ja, den matchen hade allt, den var 6+. Och det har ju bara några få gånger i vår världshistoria, så är det väl då när Glenn Hysén bland annat, det här eviga Hysén-klass, han fick då 6 getingar som är Expressens bedömningssystem.
Ja, men det här var inför VM 90 någon kvalmatch mot England, och det var ju då omskakande. Det var ungefär som att när Mats Olsson eller vem det nu var på Expressen som beslöt då, men vi kan ge honom 6 getingar. Men vadå, 5 är ju max, säger någon. Ja, men vet du vad? Vi ger honom 6 i alla fall. Det är ju som att där förändrade Sverige. Det är några år efter Palmemordet. Folk pratar om att Sveriges oskuld togs när Palme sköts, jära, Tage Danielsson, Folkhem hit och dit. Men på ett sätt är det ju ett symptom på att Sverige är ett friare DDR Sverige fritt land, när någon jävel beslutar sig för att skalan går från 1 till 5, men vi kan ge 6 ändå. Och det skriks från alla möjliga håll på redaktionen.
Skulle du vilja läsa en lång artikel i Filter om det här?
Du vet, det är inte ofta jag skulle vilja det, men här skulle jag nästan vilja samla gänget som jobbade på Expressen Sport 89-90 när detta nu var, och bara säga, hur gick det till? Vem var för? Vem var emot?
Minut för minut, diskussionerna.
Ja, men du vet, ja, det minns de ju inte. Det skulle bli, ja, men du vet, man vet att matchen gick på Wembley, han var liksom ostoppbar, han blev proffs i Liverpool efter det. Han blev väl upptäckt liksom på en, han spelade väl utomlands innan, men Liverpool, engelsmännen fick upp ögonen för Glenn Hysén på allvar. Det är så just nu, när man tänker tillbaka på de bilderna när han gör alla de här brytningarna, då är det nästan svindlande att det är samma Glenn Hysén som är med i alla de här liksom spelreklamerna, som har en egen serie på Kanal 5. Det känns som att det är olika.
Alla åldras.
Tveklöst är det så, men en del idrottare blir ju liksom så här lite mer seniora på något slags, får jag säga, värdigt sätt.
Ja, du får väl det.
Ja, jag får.
Men och, då sprängde de så att säga Expressens betygsskala med detta.
Ja, men de ansåg sig framförallt kunna göra det.
Ja, fuck you. Undrar om de rimmer vad jag skulle tippa på dåvarande chefredaktör Bo Strömstedt, som han hette på den.
Ja.
Han måste väl varit inne där, tror jag.
Ja, men de måste ju ringa honom, så säger han då, som är en litterär människa och liksom lite sådär emerituskänsla sådär, liksom, han kommer från liksom akademiska världen. Men vänta nu, skulle han kunna säga då, ni idiotförklarar hela systemet här. Men då är någon jävel som ändå lyckas övertyga honom om detta. Det här är framtiden.
Vem var den människan?
Ja, men vem lyckades med detta? Och vad tyckte liksom konkurrenterna på Aftonbladet? De satt ju och skrockade.
Är lite trött, kanske lite vinig, Bosse Strömstedt naturligtvis.
Det var, men visst, en sen kväll.
Ja, oh, ring mig nu.
Och man ska också veta, det är en timmas tidsskillnad från England till Sverige också. Matchen spelades på Wembley.
Jag har precis korkat upp en Nebbiolo här hemma och ska dricka lite grann. Kom nu inte och säga att ni ska spränga betygsskalan.
Ja, men jag undrar också, vad liksom Aftonbladet konkurrenterna studenterna, de satt ju på morgonen och tyckte att nu har Expressen verkligen tappat.
Nej, det var ett genialiskt grepp. Det var ett genialiskt grepp. Men då sa i alla fall Erik Riva i den här podcasten, han sa att ja, matchen mot Chile som Brasilien då spelade 2014, ja, den var 6+. Sen kommer Tysklands matchen. Alltså den här semifinalen. Men
Brasilien då får stryk på hemmaplan med 7-1 mot.
Ja, han sa den är 7+, sa han.
Nej.
Nu. Ja, men alltså, ja, då får du ta en privat konversation med honom om det. Jag säger bara vad han säger.
Nej, det orkar jag inte.
Men han säger att det är den mest dramatiska fotbollsmatchen som har spelats i världshistorien, sa han. Eller ja, men den är ju dramatisk på så sätt, för att den får såna enorma konsekvenser liksom för hela Brasilien som land i princip.
Ja, men de har ju ekonomin var liksom nere i botten och människorna stod på läktarna och man längtade efter VM:et liksom i 7-8 år, och så står de med barnen på läktarna och liksom, men tyskarna gör ju, de leder ju med 5-0 efter typ 20 minuter. Det är, jag minns det.
Jag älskar att någon fotbollsmatch var 7+, så kan jag ändå förstå att det är den man
väljer.
Jag
vet, men det är någonting där börjar även jag känna mig anal och liksom med vän av ordning. Ska man verkligen gå hela vägen dit? Ja, men det är som när Burj Al Arab-hotellet fick 7 stjärnor. Ja, men har de bara hittat på det själva eller?
Ja, men det är mer svårbedömt tycker jag, hotell. Jag säger inte att den där är 7+ då kanske, men det är någonting fascinerande. Ja, men det är fascinerande.
Erik Niva nu kanske är det Expressen var 89-90 när den här matchen nu var. Det vill säga han kanske är redo nu att vara den första att ta beslutet att 7+ är in play.
Det är dock svårt att hoppa från, i och med att 6+ aldrig väl har skett nästan, tror jag, officiellt i deras tidning. Då är det svårt att...
Jo, Bruce Springsteen har fått minst 3 gånger.
Jaha, okej. Okay. Ja, det hade jag ingen aning.
Det måste.
Men det jag säger är att när man ger den typen av betyg till saker och ting och spränger en betygsskala, då är förväntningarna höga. Men här så, du spränger inte betygsskalan här då.
Ja, det gör jag säkert. Och det här är ju upplagt för besvikelse hos dig och
Jo, men du sa inte att det är 6+.
Nej, det sa, nej, men det tänkte jag inte ens på. Ja, den är nästan att nosa på 6+ då. Om du tvingar mig.
Oj.
Oaktat hur det här kommer att landa, så det som är intressant för mig är varför jag har varit så upprymd. Och det kanske är för att det här, den här förväntan jag har att få berätta en bra historia för dig, kanske ringar in mitt innersta väsen på något sätt. Att jag mår ju nästan aldrig bättre än när jag sitter på något sånt här.
Det är din typen av, det är om du vore liksom pokerspelare, när du sitter och myser med en Royal Straight Flush. Det är det du känner lite.
Ja, kanske. Jag är inte säker på den liknelsen, om jag ska vara helt ärlig.
Det handlar mer om viljan av att dela det här med mig, för att du tycker att
en del hör en rolig historia så skrattar de till och så är det bra med det. Men jag har ju liksom gått så här visslat i flera dagar. Det här är inte
det finns ingen riktig vilja av att dela med en vän att man har en liksom Royal Straight Flush.
Nej, det är inte.
Innan du då berättar den här anekdoten eller var den finns någonstans, så vill jag bara säga på en, det slog mig nu, en 5+ reaktion i att vara snabb i käften som jag såg häromdagen. Det var någon amerikansk sportreporter, jag vet inte riktigt vem man är, som står och intervjuar en massa basketspelare, tror jag. Och så vänder sig någon gubbe runt med en kamera och säger "Say something to my wife", du vet, med kameran, ungefär som att säga grattis till henne. Då tittar han bara upp helt lugnt och sa han, "I'll text her."
Kul.
Det tycker jag är oerhört snabbt ändå.
Ja, men dräpande på ett liksom ganska snällt sätt ändå.
Ja, men väldigt kul ändå, kan jag säga. Ja. Men jag tycker jag har ju tagit enorm höjd nu här.
Ja, men så här, jag läser nu för en gångs skull, får du, tycker inte att du ska avbryta mig. Jag ska också, i och med att jag har hittat anekdoten i en bok, så vill jag också läsa upp den. Liksom, det är mer så här, vi inleder podden med liksom vuxen sagostund. Jag ska försöka bejaka den rösten i mig själv. David som klipper kanske kan lägga på lite ljudeffekter om vi gör lite så här ljudbokkänsla av detta. Men den här anekdoten då är hämtad ur en bok som heter Bubblan som aldrig sprack, skriven av en man som heter Christian Albinsson. Jag behöver inte säga mer än så. Jag har köpt boken, jag har läst boken. Den är jättetrevlig och allt detta. Men anekdoten jag ska läsa upp är, det är tveklöst bokens höjdpunkt. Den utspelar sig i slutet på 90-talet. Allt tydde på en internationell stor affär. Johan Stahl von Holstein och hans svenska kompanjoner hade flera gånger varit i Boston och träffat koncernen som var spekulanter på deras företag Icon Media Lab. Den tänkte köparen hade mycket större ekonomiska muskler, men saknade Icons internationella nätverk. En logisk affär, tyckte Holstein. Det nordamerikanska investeringsteamet och en grupp advokater flög till Stockholm där förhandlingarna flöt bra. Parterna hade funnit varandra och bara små detaljer återstod. Läge för closing dinner, med andra ord, medan juristerna jobbade under natten för att formulera avtalen. Planen var sen att samlas klockan 8 nästa morgon och skriva under kontrakten. Holstein och hans medarbetare var upprymda och lyckliga. Hälften av köpeskillingen skulle vara i kontanter, resten i aktier. Medan advokaterna studerar det sista finstilta går Holstein och amerikanerna till Sturehof för att fira. Lokalen sprudlar av liv och stämningen är förväntansfull. Börsen har stigit brant under flera år och här märks det. Hela restaurangen präglas av självförtroende, drömmar och framtidstro. När Holstein kommer in genom dörren upptäcker han komikern Peter Wahlbeck. De känner varandra sedan gymnasietiden. Johan vill helst koncentrera sig på middagssällskapet och inser att de strama investerarna är av en annan skola än den nyckfulla komikern från Halmstad. Hallå Johan, skriker Wahlbeck på sin karaktäristiska halländska. Gör man en affär på 70 miljarder, då dricker man fina viner och äter gott. Det tycker både Johan Stahl von Holstein och de nordamerikanska investerarna. Men plötsligt dyker upp en flaska sur Rioja. Servitören säger att det är mannen uppe i vänstra hörnet som har beställt den. Peter Wahlbeck vinkar och skriker vid sitt bord. Johan och sällskapet skålar snällt med Wahlbeck, men denne nöjer sig inte. Plötsligt kommer han och sätter sig vid deras bord. Do you know that Johan is a great entrepreneur in Sweden, a guru and a famous TV star, börjar Wahlbeck. De amerikanska investerarna ler artigt. Stämningen blir spänd. VD:n för det nordamerikanska bolaget heter Goldstein och ser ut som en typisk framgångsrik amerikansk vd i ett stort bolag. Företagsekonomichef är också med. Han är mörkhyad och precis som VD:n är han klädd i dyr kostym och skjorta med manschettknappar. You know, Johan and I shall start a political party, skriker Wahlbeck. So, you're starting a party, säger Goldstein. Yes, a communist Nazi party, svarar Wahlbeck. Den strama investeraren Goldstein tittar på Johan Stahl von Holstein med stora ögon och sen på Peter Wahlbeck. A communist Nazi party. Yes, and we shall have a Führer and everything. I can be the Führer, Johan can be the Führer, even the black guy over there can be the Führer, säger Wahlbeck. Det blir knäpptyst vid bordet. Amerikanerna ställer sig upp. Alla ställer sig upp. Amerikanerna lämnar utan ett ord bordet och går ut från restaurangen. Johan Stahl von Holstein springer förtvivlat efter. Utanför ber han om ursäkt och bedyrar att det som Wahlbeck pratat om naturligtvis bara är gallimatias. Han föreslår att de ska träffas följande morgon och signera avtalen. De nordamerikanska investerarna tar artigt i hand och går därifrån. På morgonen dyker de inte upp. De svarar inte på Holsteins mail och hör aldrig av sig igen.
Ja, det är otroligt att du bestämmer det här.
Ja, men det är från en bok. Ja, vad ska jag säga? Det är från en nyutkommen bok.
Alltså det man tänker är, både du och jag, vi har ju genom åren man träffat Johan Stahl von Holstein och man har träffat Wahlbeck, och det är väl det mest intressanta i det här sammanhanget. Men det var ju en tid där och då, vi hade ju kompisar som, du vet, det var papper som skulle skrivas på som skulle få 300 miljoner och så blev det ingen affär och så vidare.
David Sundin som nyligen ledde Mello, han har ju då, var ju delägare i ett bolag där hans kollega då, jag tror de ägde en tredjedel var, hans kollega är i New York 1999, är redo att skriva på papper, de ska få 300 miljoner, 100 miljoner var typ. Det här har de pratat om själva. Så ringer han hem till David och säger, jag tror vi ska skita skriva på. Börsen är bara på väg uppåt. Vi kan ha 10 gånger så mycket om bara ett år och sen kommer IT-kraschen, allt är borta.
Och det har ju sannolikt gått bra för David ändå. Men så att det var väl skakiga tider. Är det något som man vet, så när man börjar prata i amerikanska, när man framstår som sladdrig och potentiellt också liksom antisemitisk och sånt där, bara att associeras med det, bara att man har skakat hand med en uppenbar dåre då,
som... Den här historien, det som är bra med den, jag ska inte dissekera den alls, men det är så fort man hör Peter Wahlbecks namn nämnas i den här anekdoten, så det är sånt otrolig plot point i den bara. Okej, nu är,
men man förstod ju hur den skulle sluta till 100%.
Ja, det är givetvis är det så. Men 70 miljarder och så vidare, det här var news to me, jag hade ingen aning om detta, men...
Det blev aldrig någon affär överhuvudtaget.
Gud, nej, de hörde aldrig av honom igen. Affären utraderades under kanske 15 sekunder. Och det som är mest liksom intressant med det är för att Wahlbeck, hans kväll hade ju bara börjat. Det är inte så att han därifrån tänkte, oj, nu sabbar jag någonting, nu kanske jag ska gå hem och ta det lite lugnt. Han hade ju lika många upptåg till i sig den där kvällen. Han kanske inte ens tänkte på den här vaknaden nästa morgon.
Man vet ju också sen att det har väl gått bra för Stahl von Holstein, men det har ju varit mycket projekt som jag tror inte har blivit av och så vidare. Och han har kuskat runt i hela världen och alltid bott i det som är liksom, känns som, enligt honom, tycker jag ofta det låter som de liksom länderna som nu är länderna där allt händer i. Du har bott
Singapore och så vidare. Ja. Ja, men det är någonting, men det är någonting också med det här liksom 70 miljarder. Det är en otrolig sliding doors grej. Plus, om man ändå betänker att det är 70 miljarder, hade de valt en annan, hade de valt Rich istället för Sturehof, då hade han suttit med de där pengarna idag. Det är också det där att när han ser Wahlbeck, då går ju, man kan tänka sig att han borde stoppat alltihopa, men det går ju så fort. När Wahlbeck dyker upp, man vill inte bli ovän med honom heller, så slår sig Wahlbeck ner. 10 sekunder senare är allt förstört.
Jag tycker att de gånger jag träffat Staffan Holstein, om nu det här stämmer, så är han ju oerhört samlad efter att någonting sånt här har hänt honom i livet.
Men det, ja, men det är så här, dagen efter när de åker hem och inte svarar på mail och inte går att nå, då följer ju liksom 3 dagar av panik för Holstein när han försöker liksom lokalisera den här affären och plocka upp spåret efter affären. Wahlbeck vet ingenting om detta.
Det är ju en filmscen så det sjunger om det,
ja,
på ett sätt.
Ja, och just det där att Wahlbeck inte alls betänker, tror jag, dagen efter att nu kanske jag sabbar någonting. Det har han glömt.
Nej, men det är väl klart att han inte gör, för det är, hans liv rusar ju bara vidare.
Ja.
Men det är sånt där som ändå skulle kunna få en att ta fram en snara tveklöst, om man känner sig, vad fan,
ja,
är hela livet.
Jag blev så jävla liksom tagen av det, liksom den perfekta vändningen att Wahlbeck sitter där. Först mjukstarten med en flaska sur jocha som skickas fram, och sen dyker han upp och ger sig inte, och så är det communist nazi, och sen är det över.
Men vi hade, jag måste bara säga att under den här perioden då, så träffade jag Wahlbeck några gånger också. Det gjorde väl även du, för då jobbade vi ju på Aftonbladet, och så, ja, det var inte sällan man skulle intervjua Wahlbeck, för folk visste, han var ju dundermaterial eftersom han alltid sa någonting som var helt bananas.
Ja, men så här, han är ju det man i USA brukar kalla a comedians comedian. Alla komiker liksom älskar eller har älskat Wahlbeck. Och det, sanningen är, när man satt och intervjuade honom där och då, så tror jag aldrig man har haft roligare. Alltså det var...
Ja, men han var också så här, att han var ju också kantig och oberäknelig, och han var ju någon slags svensk Andy Kaufman, eller väl det man ville honom få till. Vad är det för humor du håller på med? Den är otydlig, ja. Det finns inga skämt här. Det finns inga punchlines.
Nej, men
och
du och jag har liksom i åratal deklarerat vår avsky mot stand-up. Han jobbar med stand-up på ett sätt, för han står på en scen med en mic, men han har liksom inga tydliga skämt. Och det är det som har gjort att vi har graviterat mot honom. Och man har sett honom som någon slags, okej, han är en egen skola åtminstone. Han står inte och drar premiss skämt. Han gör bara någonting annat, och hans energi är det roliga.
Man vet också att han ögens egen energi, för om man bokade upp ett intervju med Wahlbeck, då visste man att det skulle ta kanske 17 timmar, inte riktigt, men det fanns ju inte på kartan att man kunde säga, ja, men då intervjuade jag dig mellan 5 och 6, utan då fick man ju liksom, då var det ju hela helgen som på något sätt fick bara dedikeras till detta. Och han skulle alltid dricka så mycket espresso, kommer jag ihåg, jag älskar espresso, så han drack 14 espresso eller någonting. Men då sa du, jag minns att han ringde till mig. För det var ju mardrömmen, han väl hade fått tag i ens nummer. Så var det med Wahlbeck. Han fick ju tag i ditt också. Han fick tag i ditt hemnummer väl, så att han ringde.
Jag minns att jag sitter, du har väl gett det som ett skämt, tror jag, till honom, att han så här, ring Fredrik hemma och pitcha den här tv-idén. Och han hade ju en del liksom så här, udda tv-idéer. Han ville vara tidigt ut med, jag vill ha tv med liksom vegansk matlagning och sådär liksom.
Men det gick inte att säga till honom att Peter, du är omöjlig att jobba med, så det är omöjligt. Nej. Att sälja in någonting med dig. Så var det.
Nej, det var svårt. Jag minns ett 3 timmars samtal. Jag och min fru sitter och kollar på någon film hemma. Det ringer, man hade hemtelefon på den tiden, jag svarar. Ja, det är Peter. Och så malar han en gång om en humorserie som utspelar sig i Stockholm, men folk är korkade. Jaha, ja, det är roligt, folk är korkade i Stockholm. Ja, på ett sätt så var han liksom 10 år före Solsidan med det. Men det är inte säkert att liksom Wahlbeck har den styrseln att han har kunnat liksom få ordning på en Solsidan-serie. Men det var ju de byggstenarna han var ute efter.
Det absolut bästa, eller så här i efterhand, apropå att vara en sladdrig, ofokuserad komiker som bara påtalar något som är roligt men som inte är... Så att säga, man kan inte se vad det roliga är. Och Wahlbeck ser någonting. Det här tycker jag är en rolig scen.
Ja, men han, på samma sätt, han hade ju också en låt som handlade om Ullared, långt innan Ullared blev liksom en tv-serie och en riksangelägenhet. Och en låt som går ut på att han och hans kompis Bengt, eller vad det nu är, ska åka till Ullared. Och så är det en lång låt som går ut på att de närmar sig Ullared, och när de kommer fram till Ullared så är det stängt. Och i videon så är det liksom snöslask och jävlighet, och sen är låten slut. Då var det stängt i Ullared. Vi kan väl bara lyssna på sista 10 sekunder av den låten.
Ullared, ni tror ni är så bra med era billiga butiker hit och dit. Men börja då med för fan att ha öppet.
Det där var, måste jag ändå säga, nytt. Och han... Det talade till mig, därför att man så här, framförallt i dessa tider när det är en bild, eller du vet, man retweetar någonting som är jättekomiskt, du vet. Mm. Pernilla Wahlgren vet inte vad Kobe Bryant stavas och så vidare, som kan vara kul, men där är humorn så tydlig. Jag kommer ihåg när han ringde mig en gång, sa han, vad fan är detta då? Dålig imitation, men han visste inte ens vad det var han var arg över. Vad fan är detta? Jaha, jag bara, I don't wanna miss a thing. Det där jävla mannen står och sjunger det. Han står och sjunger det.
Du menar alltså Steven Tyler och Aerosmith låt?
Ja, exakt. Vad fan är detta? I don't wanna miss a thing. Det är så det är så jävla otydligt. Vad fan är det?
Men när du då hör honom som ringer upp dig med ärendet att han vill deklarera då att låten I don't wanna miss a thing är obegriplig.
När kan den ha kommit? Det måste ha kommit kring 99.
Ja, men 97-98, ja, men det är samma, exakt samma veva. Det kanske är samma dag då, om vi ska önska tänka, som man då träffar Johan Schall från Holsten några timmar senare på Sturov.
Vad men... är I don't wanna miss a thing? Vad är det?
Men skrattade du då när du hörde detta? För var det kul?
Ja, men alltså, så jag var, ja, idag, så, jag tror att jag var på ett sätt. Det var roligare att det skedde då än nu. För nu hade jag möjligtvis kunnat börja teoretisera om hur roligt det är att han är sladdrig och säger någonting som, vet, som inte är uppenbart. Jag var ju golvad av det. Jag förstod ju naturligtvis inte riktigt vad han menade. Men jag tyckte det var väldigt kul ändå. Men han satt väl här, det var på den tiden då. Det där var en musikvideo, tror jag, där hans dotter var med. Kan hans dotter varit med och spelade med Bob Ben Affleck?
Inte
jag tror
att
det var
Peter
Wahlbecks
dotter, ska vi veta då. Utan,
nej, men det var Armageddon-filmen, tror jag. Eller Armageddon.
Ja, Liv Tyler och Ben Affleck är ju då kärleksparet. I Bruce Willis är pappan och så vidare. Ut i rymden spränger en asteroid eller vad fan det är för någonting. Och i videon då så är väl... Ja, det handlar... Det är en massa utdrag i filmen. Plus att det är liksom en väldigt, väldigt liksom, kvinnligt sminkad dam... En väldigt damsminkad Steven Tyler så sjunger
det. Men jag tror att som det var då var ju att han tittade på MTV. Han lät MTV rulla i sin studio, han är konstnär också, ja. Och så satt han där och tyckte själv att han skapade mästerverk. Och så ser man plötsligt då hur Steven Tyler bara genom ruttet kommersiell sjunger I don't wanna miss a thing.
Och så istället för att han hade liksom inte Facebook eller sociala medier att avreagera sig, så ringer han då dig av alla människor och då ska avreagera sig som en,
du... Vad är det? I don't wanna miss a thing.
du är någonstans korhavande medmänniska då
i. Ja, men jag vet, jag hade kanske intervjuat honom samtidigt. Det var väl inte alla människor som heller orkade med honom. Så han visste väl att han kunde ringa. För jag var okej, okay, ja, men det är väl en ytlig låt eller någonting. Men att
här, det där har jag aldrig hört. För en annan klassisk historia är ju Björn Gustafsson, den yngre, inte den, alltså Jönssonligan, utan den yngre. Han,
behöver man säga det längre?
Nej, man behöver fan inte säga det. Men han ringer upp Peter Wahlbeck för att han älskar honom och han vill börja med stand-up. Då ringer han upp Peter Wahlbeck och så säger han då: hej, jag heter Björn Gustafsson, jag vill bara säga att du är min stora idol. Kul. Jag funderade också på att börja med stand-up. Och då tänkte jag, ja, då är du min fiende! Och så dänger han ner luren bara. Det är också...
Det är för tydligt. Det är alldeles för tydligt.
Ja, jag vet på ett sätt att den är tydlig, men den är punchad. Jag skäms nästan för att den är för punchad. Vi ska inte bara sitta och dra Wahlbeck-story.
Nej, men får man säga, så i samma era, det som gör att jag tror att det här är sant är nämligen, så vi pratade en hel del, jag och Peter, på den tiden. Och då ringde han just och pratade om drömmen, att han säger att han ville bli diktator i Sverige, att han skulle vara den bästa, att han skulle vara en führer då. Och att han varje dag skulle han bli 18:30. Så ger jag ett tal till nationen.
Ja, det vill han. Det är han sugen på.
Ja, men han var, så han...
Första talet handlar om låten I don't wanna miss a thing.
Men han var ju så tidig med just det där att han skulle införa veganmat kring, du vet, ett helt land och så vidare. Han hade någon idé.
Ja, men han fick ju göra ett matprogram. Det här minns jag väldigt tydligt.
Fick han? Nej.
Han åtminstone, eller så gästade han något. Det här minns jag jättetydligt. För han
tänkte ju hungerstrejka utanför SVT för att han inte fick igenom sina programförslag.
Exakt, men så fick han göra någonting, vet du. Det här kanske 2007-2008. Jag såg åtminstone ett inslag med honom när han ska bevisa hur då nyttigt hummus är. Så han då hade malt hummus och lagt det i en påse bredvid en mald kötträtt i en påse typ. Så hör han upp de här påsarna bredvid varandra: vad ser nyttigast ut? För att hummus ser ju väldigt snällt ut. Det är bara liksom en beige röra. Ja, det tar väl magen hand om. Men det kändes ju inte så empiriskt och vetenskapligt riktigt att det var mycket bättre för att det så trevligare ut i en plastpåse.
Nej, absolut inte. Men jag fick han, vad gjordes det här?
SVT, men det var kanske bara ett inslag han gjorde. Det var inte säkert, det var liksom en mångmiljon.
Men som sagt, den där är någon gång skulle man skulle ju verkligen vilja att Johan Schall von Holstein kommenterar om detta stämmer.
Men jag tror Johan Schall von Holstein är väldigt mycket intervjuad i den här boken. Den här boken ska man också säga utgiven av Timbro förlag, som är väl en synnerligt borgerlig tankesmedia.
Vet du vad det är? Det är något jag aldrig har förstått riktigt vad det är. För att det är så jävla självgott att vara en del av det när man säger att man är en tankesmedia.
Absolut, men jag tror att
Timbro... Vad fan är det? Är det så här, smarta människor?
Ja, men gäng smarta människor som vill utmanövrera socialdemokratin. Det tror jag.
Tror du att Timbro hade sagt, varit otydligt om Peter Wahlbeck ringde och sa att han skulle släppa en bok med Timbro som handlar om I don't wanna miss a thing?
Ja, det skulle man nog kunna säga. Men hela boken är någon slags partsinlaga. Så på varannan sida så uttalar sig Johan Schall von Holstein om att socialdemokratin var så långsam i internet och babba. Så att det är liksom, boken är liksom en märklig upplevelse. Men Johan Schall von Holstein är intervjuad i den, så storyn kommer tveklöst från honom.
Apropå då story, så var det så roligt. Igår var jag ute och käkade middag med min kompis Brian och min min kompis Steve, som också är dina kompisar. Och så sitter vi och käkar. Och av någon anledning kom vi in på Marlon Brando. Det känns ganska muggigt att prata om Marlon Brando, men så var det. Och då så gjorde ju Elijah Kazan, hette han, va? Var det han som jagade också kommunister i USA, va?
Jag tror att han hjälpte till och named names när massa så här, utskott och sådana ville då få reda på vilka i... De var så rädda för kommunister i USA på 50-talet, att alla då som hade kommunistsympatier, ja, som Peter Wahlbeck då givetvis, han skulle ju rykt all världens väg i USA på 50-talet. Men då liksom gjorde de listor på namn, och folk som då angav folk fick ju fördelar, men sen senare så fick de en ganska hård folkets dom. Elijah Kazan var en sån, tror jag, som angav massa människor, och då blev han...
För att det var massa burop när han var med på sån här...
Han fick en Lifetime Achievement Award, tror jag. Då var det vissa, jag minns att Ed Harris eller någon vägrade resa sig upp och sådär. Det var ju mycket kontroversiellt.
Ed Harris, ett vandrande patos.
Kanske.
Ett vandrande så här inbillat patos är det vad det handlar om. Jag vet inte om vi ska prata i den här podden om Ed Harris inbillade patos. Men om en människa, om folk är sugna på att se hur ett vandrande inbillat patos ser ut, så är det Ed Harris.
Då vill googla man honom.
Han tycker ju ändå att han är ganska engagerad i saker och ting.
Säkert.
Om man frågar Ed Harris om huruvida han är engagerad eller inte engagerad i världen, så är han ju engagerad.
Så är det ju.
Men så sitter vi och käkar igår på en italiensk restaurang. Allting är mycket, mycket trevligt. Och sen börjar då Brian prata om filmen On the Waterfront, som jag tror är också Elijah Kazan-film.
Jag tror att den på svenska heter Storstadshamn.
Och då hade det tydligen varit sjukt mycket statister inför någon scen. Och sen så går han då runt Elijah Kazan och pratar med alla statister. Och säger, din pappa dog i kriget, och du vet så här.
Han ger alltså bakgrundshistorier till alla statister.
Ja, och det kan ju då, det som var med den här historien var väl att det är ganska poänglöst att ge bakgrundshistorier till statister, men det är också älskvärt någonstans då.
Du vet att jag ska vara statist nästa vecka i Ruben Östlunds film.
Ja, jag vet, det är så mycket med det där som gör mig lite...
Jag vet, alla poddar i hela Sverige är statist i den. Men det enda är, som överraskar mig med rollen, jag ska bara nämna det kort, det är ju hans då Triangle of Sadness-film. Schulman är med, Sigge ska vara med, och så, det är massa så här, Läckberg.
Camilla Läckberg,
ja, ja, verkligen. Jag vill inte prata i onödan om det, men min karaktär heter Man med thailändsk fru 2. Det är vad min karaktär heter och beskrivs som. Det kan vara så att Sigge är man med thailändsk fru 1.
Men jag tycker det är kul, men det är något rörande i vad det är för känslor som på något sätt... Ruben är numera bara Ruben. Han är inte Ruben Östlund längre. Och alla känner en stor tacksamhet över att de får...
Men för mig är det så här, det är kul att besöka filminspelning. Mina föräldrar bor i Trollhättan, det är liksom lite win-win. Jag får åka ner och ha lite mysigt bara. Det är det handlar om. Och det är kul och, jag känner...
Men visst är det lite, han är lite Ruben ändå.
Det är klart att han är lite Ruben. Men det enda som får mig att fundera är liksom så här, om man är statist.
Vet du vad, jag vet inte hur on point. Jag tycker att han är lite... För första gången känns det att det känns lite gammalt. Man med thailändsk fru. Nja, Ruben, är det så
nej,
bra verk?
Jag nämnde det för någon vän som sa
det. Det känns lite ospirituellt och det är liksom mycket mer spänstigt att ringa och säga I don't want to miss a thing. Ja, det är mycket mer spänstigt.
Absolut, men jag menar bara
man som gillar I don't want to miss a thing 2.
Nej, man som ogillar.
Ja, ogillar det, skitsamma. Jag menar mer bara att den där,
ja, men jag håller med, men
den inringningen, Ruben, är usel.
Ja, kanske, men dessutom, jag vill inte elevera mitt eget utseende på något sätt, men ser jag ut, är jag arketypen som man som statist ändå ofta ska vara? Man ska se ut som någonting som passerar. Den där mannen har en thailändsk fru, okej, det är rimligt. Så jag ser kanske ut som en människa som arketypen.
Ja, men han kanske också tänker, det är något slags ett varv till då. Han är ju som en egen liten tankesmedja, Ruben, väl, tycker han själv.
Ja, han kanske vill förnya bilden av män med thailändsk fru.
Fast jag tror inte att han vill det, men ska väl, så mycket är jag inte beredd att ge honom. Nej. Ännu. För när jag hör det där, det är liksom ett skratt. Han tänker ju att nu är det rätt in i den Fredrik Wikingssonska vebon när det står.
Ja, det tror jag. Jag tror snarare att det är så här, okej, jag kan ge, för jag tjatar mig lite till. Helt ärligt så tjatar jag mig till. Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär, och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone.
Men Dressmann jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressmann.
Och just nu har Dressmann 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressmann.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Mm. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Den här, och jag sa till Sigge, frågade mig, ska du komma ner och hänga i
Trollhättan? Jag tycker det är lite jobbigt här. Ska man säga Sigge åka hem
det
för det?
Det vet jag inte, om han har andra ärenden. Men han nämnde att han skulle till Trollhättan, han skulle komma och hälsa på mig. Ja, men då kan inte Ruben ge mig en roll så jag har någonting att göra då. Vips, så har jag den här rollen. Men det kan också vara Rubens sätt att bitch-släppa mig. Visst, kom ner då. Men då är du man med Thailands fru 2. Det kanske är det handlar om.
Förutom att Ruben då, han absolut inte jagar då kommunister.
Som Elijah sen hade.
Nej, men han har väl lite den ambitionen som då kreatör naturligtvis. Att allt är viktigt. Han kan sitta och prata. Han mytologiserar ju sig själv via andra människor hela tiden. Folk säger just det. Han kan festa med statisterna en hel kväll. Och det är väl inte konstigt om han festar med Sigge Eklund och Fredrik Wikingsson egentligen.
Han tar in statister som är kul att festa.
Sätt honom med en riktig thai-man så att säga. Ja. Men, och det tror jag att han gör. Men han har det är riktigt. Och Elijah Kazan var väl, han har väl sagt sneglat på Elijah Kazans mytbildning kring detta. Hur som helst, då berättar Brian om detta. Han var så imponerad av det, så här, väldigt inlevelsefullt. Och så går han bort till Marlon Brando sen. Och Marlon Brando följer,
ja, efter att ha gett bakgrundshistorier mer eller mindre onödigt till alla dessa hundratals statister som bara ska stå och stirra. Ja, det finns ju massa så här stora scener i den här filmen, så jag kan se dem här framför mig. Och de här statisterna står där ganska ointresserade av en backstory precis själv. Men kanske kul att få höra också. Ja, men min mamma dog i kriget. Ja, du vet jag det. Då ska jag försöka agera utifrån det när jag står tyst 20 meter från Marlon Brando och tittar på honom. Det är vad de gör. Men efter han har gjort det går han bort till Marlon Brando då, som ändå huvudrollsinnehavare.
Och då säger Marlon Brando, han har följt det här. Marlon Brando tror jag känner en viss vördnad inför Elijah Kazan. Att herregud vad det verkar vara jobbigt att vara regissör. Man måste ju anstränga sig så mycket. Och så frågar han bara, Elijah, who am I? Och så tittar han bara på honom helt frågande och säger han, you're Marlon Brando. Och det, och ja, men det roliga med det här, och då garvade jag till som fan och tänkte, vilken jävla bra historia. Då säger Steve bara, skriker han över bordet, you stole that from my book and I made up that story. Så att, och Steve är alltså författare då. Han heter Steve Healy, han har skrivit en fantastisk bok bland annat som heter How I Became a Famous Novelist. Och han är manusförfattare till en massa olika serier. Han skriver den första nu bland annat, tror jag, första animerade suspense-serien. Alltså det är en jättespännande tecknad serie. Som han sa, det kommer vara likadant som att se liksom vad som helst, crime liksom. Men han skrev ju i den här, jag vet inte om det var i den här boken, men han har hittat på den här historien som nu Brian sen förde vidare som att det var en autentisk Elijah Kazan story.
Ja, men jag måste ändå säga att när Steve hittar på en sån historia, det är nästan lika långsökt som att tycka illa om I Don't Wanna Miss a Thing och liksom vara upptrissad av det. När man läser en sån historia, den är så, vem fan hittar på det? Då tror man ju på det.
Så är det, och jag vet inte, så att det känns, jag håller med, det känns som, nej men vad fan, den där är inte påhittad. Det är precis så. Det är när allt blir för liksom bra och när någon slags, det han gör är någonstans att han nästan gör parodi på bra historier som män i vår ålder gillar ju. Det är vad det är någonstans. Men den är så, det finns ju inget roligt. Den är så 100% sann. känns det som. Och att man vill detta.
Apropå historien måste jag ändå, jag var golvad häromdagen när jag hade liksom 2 timmar över. Bestämde mig för att gå till Centralbadet första gången i mitt liv. Och det är nästan tomt där, för det är coronatider. Folk vågar liksom ingenting. Det är liksom så här, ja, det är väldigt liksom utrymmesrikt där. Man kan gå in i olika bastus, man stirrar på några kristaller. Man tycker såhär, här doftar någon jävla ört och alltihop. Och man vandrar runt där inne.
Vet du vad jag skulle vilja läsa? Jag skulle inte vilja läsa om... Vi orkar inte prata så mycket om corona, men det är inte så intressant att... Alla, det är nu massa olika artiklar om att folk drabbas av panik och därför bla bla bla. Man fattar att ekonomin kraschar och så här. Det som är så fascinerande är ändå människans behov av att kunna få vara en liten besserwisser. Mm. Att veta allt i såna här tider. Det är så otroligt, det är som att vi... Jag känner som så här, är det någon som sitter där uppe nu och jag är inte kristen på det sättet, men är det någon som har bestämt att nu behövs det här? Nu behöver människan...
Men det är lustigt det där, för på samma sätt som kriser och sånt kan ta fram det sämsta i människan, på samma sätt som liksom ett skepp som är på väg att sjunka tar fram det sämsta i människan, det vill säga inte kvinnor och barn först till livbåtarna, männen knuffar dem åt sidan, de ska bara först i och de vill rädda sig.
Det är väl sånt i Ruben Östlund i princip har gjort film.
Ja, men lite så, turist, exakt, i när lavinen kommer, mannen flyr in, och Johannes bara kunker och så vidare. Men folk är så jävla näpsiga på sociala medier. Ja, du säger det, men då har du uppenbarligen inte läst New York Times. Och du vet, jag läste det där. Det är en snubbe sa till mig det här, du vet ingenting.
Men jag vill liksom gå runt i tillvaron och bara
säga... Men jag undrar bara om det fanns det på Titanic också, att folk satt liksom i luftfickorna när skeppet var på väg ner. Ja, du tror att det här är illa, då skulle du varit med när Lusitania.
Men nu är det väl också att, att det sköljer över oss olika typer av vinklar och artiklar hela tiden. Det sköljer ju över oss, och då blir det väl så här, jordmånen för att diskutera blir större. Men det är, jag vill bara gå runt i tillvaron och säga, inte fan vet jag, jag vet ingenting. Det är så jävla tröttsamt med den här typen av tvärsäkerhet.
Ja, men det är någon svensk då, chefs, vad det nu är, som åkt ner till Somalia av någon anledning. Då ska folk be, ja, han sticker ner dit för att där är det säkrast, för det är varmt. Ja, du tror att en människa som jobbar med det här sticker ner till Somalia för att rädda sitt eget skinn. Du tror inte att han har ett ärende där nere för att på något sätt bli belyst kring vad corona och smittsamhet och sånt har att göra. Folk är så snabba också på att bara liksom så här, damn, där kan jag få in en liten bra höger, där kan jag få in en liten vänsterkrok, där kan jag plocka.
Men folk, det som jag tycker är fascinerande är att folk uppenbarligen har ett... Plötsligt så vet man någonting om huruvida Folkhälsoinstitutets vd, om det finns en vd för sånt att göra. VD måste, det är väl Johan Stall från Holstein jobb. Han måste vara något annat, generaldirektör, ja. Eller vad fan, ja. Han kan vara. Att han eller hon, för jag vet inte ens, gör ett dåligt jobb, det är då folk plötsligt kapabla att bedöma.
Folk är kapabla till att granska arbetsuppgifter och utförande.
Det är ju ett jobb och ett yrke ingen har tänkt på fanns tidigare.
Nej, om man skulle, om någon skulle försöka beskriva, vad tror du att det här jobbet går ut på? När man kommer till 9 till jobbet och stämplar in, vad tror du det första man gör då? Folk vet ingenting om
jag
detta.
Jag satt igår i receptionen på Netflix för att jag skulle pitcha Alla mot alla.
Ja, vad kul.
Vi vill inte prata så mycket om det, det var vad det var. Man sitter och blir lite liten där naturligtvis, för att man känner att...
Det känns som att Netflix måste koka av Love is Blind-effekten.
Men det gör det väl, och att nu David Chappelle hade tydligen liksom skrivit på något nytt avtal igen och får väl säga $28 miljoner per special eller vad han får. Men känslan man ser, det är väldigt högt i tak, och det känns som att man känner sig...
Bokstavligt talat eller?
Ja, det är det, och det känns nästan som, du vet, som en markering mot den, att man ska känna, här sitter du och är liten.
Mm. Kom in här, det är 9 meter i takhöjd. Kom in med dina idéer du och se om du är någon.
Men då satt jag där med det var några andra svenskar som var där också, som var på något jävla studiebesök. Det var någon Johan Stall från Holstein typer som sitter i receptionen. Och så suckar de, ja. Det är för jävligt hur Folkhälsoinstitutet eller vad fan det är, har hanterat corona. Och då, så, jaha, vad har de gjort då? Och det vet ju då att de har väntat med att gå ut med informationen. Det är så jävla ändå farligt det här.
Ja, men det är så, folk är så jävla usla. Okej, berätta för mig, utifrån din retrospektiva, dessutom, du har facit på hand, kan du ens nu så här rita in ett datum, ett klockslag, vad som hade varit det optimala tillfället att gå ut med vad? Det är så, det är Peter Wolodarski på DN skriver en hel krönika där han antyder, ja, varför ska Mello hända med genrep och det är final och det är 35 000 människor gånger 2 och så vidare, varför ska det hända när de stänger ner mästerskap utomlands? Men han skriver det liksom inte rakt ut, för det vet han ju inte. Om du tycker att Mello inte borde hända, då borde det vara rubriken, varför hände Mello? Och så står man för för det så äger man det. Men det folk gör är att de liksom så antyder, åh, herregud, folk har verkligen varit bedrövliga, att Mello händer här. Och så, ja, men tycker du inte att det borde hända? Tycker du då, Peter Wolodarski?
Men det är så jävla fascinerande att folk har i sitt DNA att vilja tycka till om saker de inte. Det går en sån begåvad människa som han trots allt är, Peter Wolodarski, att han ändå inte riktigt kan hålla sig. Man inser om någon säger, vänta nu Peter, du vet
men
ju ingenting om det.
Tycker du eller tycker du inte att Mello borde ställas in? Ja, jag tycker det märker ni väl. Ni kan ju läsa, ni kan
ja, men läsa, vad baserar du det på? Du baserar det på mag.
Tycker du, Peter Wolodarski, att Mello borde ställas in? Ja.
Sitter ni på Sturehof eller? Och så sitter Peter Wahlbeck sitter och liksom vevar längst in i lokalen.
Tycker du att Mello borde ställas in? Ja, det kan man ju läsa mellan raderna i min krönika. Ja, men då gör det till rubriken då, för då kommer folk att läsa artikeln. Stå för att Mello borde ställas in, om du nu tycker det. Men det tycker du ju inte, för du vågar inte det, för du vet att du inte vet någonting. Det är så jävla svårt.
Det som är så roligt då, så sitter de där svenskarna där och säger, ja, jag vet inte i alla fall. Och så, ja, det stod något annat i New York Times. Och grejen är så här, New York Times, det är om så här, vad varumärken står för. Så nu kommer jag inte på något varumärke på liksom rak arm som har en tydlig liksom aura.
Nej, men vet du vad, det finns i diskussioner så finns det ju ett begrepp när man drar in Hitler i ett argument, då kallas det någonting. Jag orkar inte ens ta reda på vad det heter. Det heter någonting när man säger, nu, ja, där kom Hitler farande och förintelsen. Ja, okej, då har diskussionen.
Det såg man komma så att säga.
Ja, men exakt, grann. Och då är det liksom ett verktyg som förr eller senare alltid kommer in, om det handlar om att följa order, och så kommer Hitler in och så vidare. På samma sätt så finns det ju människor som alltid,
ja, eller också när man beskriver någon form av liksom dystopisk framtidsvision, ja. Så sa man om Hitler också. Det är väldigt vanligt, du vet,
så. Jag googlar, det heter Godwin's law, tror jag. Att förr eller senare, typ, så kommer folk alltid att dra in nazisterna eller Hitler förr eller senare. Det är nästan som Wahlbeck. Att under om Stahl von Holstein slog sig ner med sina amerikaner och tänkte på Godwin's law när han såg Wahlbeck, det gjorde han nog inte.
Förr eller senare drar någon alltid in I don't wanna miss a thing. det är
motsatsen. Och hur bedrövlig den är.
Aldrig någonsin drar någon in I don't wanna miss a thing, är ju sanningen.
Och hur bedrövlig den är. Men på samma sätt som folk alltid ska sopa in Hitler och nazismen i vissa typer av diskussioner, så sitter ju ofta män, men det kan även vara kvinnor, som ska sopa in New York Times som det optimala beviset för man är rätt. Jo, men förstår du, det kan du tycka, men jag läste i New York Times. Det här är ju vanligare i USA, men det, med liksom online-tider så har det blivit lite vanligare i Sverige.
Det ena liksom inte uppnått den statusen. Nej. I Sverige som New York Times har liksom uppnått bland liberaler då i USA. För det är så här, det är otroligt hur New York Times, det är ett varumärke som så här, vad betyder det här varumärket för er? Ja, det är sanningen.
Ja.
Det är liksom, det är den råvaran, att sitta på den råvaran, det är naturligtvis bräckligt också. Ja. Så de måste ju vårda
det. Ja, men det jobbiga är du en högermänniska och liksom kristna högern och du bor i amerikanska södern och så vidare, Virginia, då betyder ju inte New York Times någonting. Då skrattar de bara, that's the media elite, säger de, så tror de inte på det, that's fake news. Men är du två liberaler som diskuterar i Netflix lobby och ni tycker olika och någon säger, ja, men jag läste i New York Times, ja, då är det kört.
Men jag tycker liksom inte ens olika. Det är liksom intressant nu. Jag har inget intresse av att tycka olika. Jag tänker inte säga Folkhälsoinstitutsmannen eller kvinnan gör ett kanonjobb. Och jag säger inte att jag är bra, jag sitter ju också och spekulerar ibland. Men det är ändå helt sjukt. Den här liksom titeln och den här figuren. Jag tror att någon tidning stod att han hade valts till liksom årets chef förra året eller någonting.
Ja, och nu är han liksom, enligt många människor då, helt usel på sitt jobb.
Och nu är han helt det är så här, och det är också något svenskt i att ibland så sitter ju svenskar och pissar på liksom resten av världen. Hur kan de göra så här? I USA eller i Frankrike eller Somalia, vad fan som helst. Men här är det plötsligt, nu det, vinden har lite vänt. Nu älskar svenskar väl att pissa på Sverige lite grann.
Ja, men då ska man också komma ihåg, jag tror att det finns en anledning till att folk, om det är så att smittskydds hit och dit har varit tveksamma, så är det när det var fågelinfluensatider och miljoner svenskar vaccinerade sig. Det blev ändå 500 barn som en konsekvens av detta fick narkolepsi. Deras liv är ju, om inte förstörda, så gravt liksom.
Det har du läst dig till.
Ja, men det här läste jag någonstans. Och detta har jag hört på flera olika tillfällen, för faran med att liksom agera på någonting. Och om man har med sig det här hände för 5-6 år sedan, massa barn fick, eller 10 år, jag vet inte.
Men är du lite alarmistisk nu eller?
Nej, men jag menar, jag förstår därför att man inte skriker liksom sprutor, medicin och karantän, med tanke på att det skrek så mycket om det, om fågel- eller svininfluensan, vad det nu var, som ledde till att 500 barn från narkolepsi. Man kanske inte ska vara så jävla trigger happy med sånt heller.
Det finns ju någonting, det är något bra att vara, och det skulle också kunna vara någon slags sinnebild för vad det är för människor som ska fronta i den här typen av kriser. Mm. Och det är ju att man ska vara lite Bosse Ringholmsk, kan jag tycka.
Stentryck.
Bosse Ringholmsk var en gammal svensk finansminister. Och han var väl Alltså han är väl sinnebilder av en trist människa, eller?
Jag tror att han ville, vi har pratat om det här i något sammanhang, han ville bli kallad Bosse Ringholm, därför att Bo Ringholm på engelska blir Boring Holm om man läser det som ett ord. Och det blev för lätt då att kalla honom för Boring eftersom han var boring.
Men han hade ju liksom, han hade en, den totala liksom oalarmistiska auran. Det går inte att vara, det går inte att vara mindre alarmistisk än Bosse Ringholm är. Och det, den typen av person tror jag är viktig att ha i dessa tider, naturligtvis. Ja. Det är fascinerande tider på så sätt, för man blir, jag blir så jävla frestad att bli Wahlbeck nu. Prata om något annat eller att inte palla ha en åsikt, för det är så här, folk mår svin bra mitt i allt. Jag ser det som kvinna då på, jag ska lämna av taget på dagis. Och det, är det finns en jävla massa handsprit på det här dagiset redan innan corona, så att säga. Det är handsprit var man än vänder sig. Så finns det liksom stora jävla liksom cisterner med handsprit.
Redan före corona, ja. Men det kan jag tänka mig.
Ja, men det är så jävla handspritigt, va. Det finns några så här små deppiga sköldpaddor på dagis som är i någon, varje morgon så ska de då mata dem lite grann, och barnen har ju riktigt kroknat. Det är ju inget event de ser fram
emot. Nyhetens behag över för dessa stackars sköldpaddor.
Ja, men det, så är det, så inåt helvete. Men så står det någon liten kille, så tar han sig i ögonen, och så står den här mamman och säger: Darling, don't scratch your eyes. Don't scratch your eyes, you can't do that. Och jag står och tittar så här. Hon ska nu alltså så här corona undervisa sin fyraåring, som hon sen ska lämna på dagis en hel dag, där han ska liksom kliva runt i bajs.
Hennes förhoppning är alltså att hennes ord ska eka i hans fyraåriga huvud hela dagen. Jag får absolut inte klia mig i ögonen. Det sa mamma för 7 timmar sedan.
Den känslan att du har, det kliar ju.
Ja, men det är ju människor som inte mår bra. Det är människor som tänker högt och är gravt neurotiska givetvis. Och så tänker de, det skadar väl inte om jag säger det. Så kanske han en enda gång mindre kan klia sig i ögonen. Kanske är det så han överlever, min ängel.
Ja, och det kliade ju i mig givetvis. Jag ville gå fram. Jag ville säga att, hörru du, nu beter du dig som en jävla idiot, och nu är vi här i liksom Silver Lake och du har läst alldeles för mycket New York Times. Men jag sa givetvis inte, utan tyst gick jag vidare, så, liksom, som att manifestera något, säga ingenting till min son om någonting. Okay. Men det är ju då, så ska jag kliva in på Netflix, och det är någon värdnad i det. Det är också för att man har hört att det är så mycket intelligenstester ju där. Det är så jävla mycket för att ta sig in där och ens få...
Alltså inte för att pitcha utan för jobb där.
Nej. Fan, tror jag skulle säga. Det krävs intelligenstest för att överhuvudtaget få pitcha där. Nej, men för att bli bara, du vet, en assistent. Mm-hmm. Så varje gång man kommer in så är det en jävla massa assistenter som dyker upp och så ska det installera.
Hungriga assistenter som är liksom pigga så...
Ja, ohungriga är de inte. De är också beredda att jobba liksom längst ner... Mm. På skalan i många, många år. De vet att det är så här.
Ja, men de är, säger chefen så här: nu är det så här, jag råkade köra på liksom en gammal kärring här med bilen, nu får du fan göra det av med kroppen. Då skulle de kunna göra det.
Ja, men överlag i det amerikanska systemet, det är väl så mail room kallas det, i liksom underhållningsvärlden.
Förr i tiden så började man i the mail room och körde runt liksom med brev och meddelanden.
Ja, och sorterade de, breven, ja, när de
så
kom.
Så läste man de här om man var riktigt liksom gå på ig, och så lärde man sig hela industrin via.
Men och sen så sitter då och det är två sådana här assistenter som kommer fram, och de är alltid supertrevliga, för de också lärt sig. Det måste vara supertrevligt. De vet ju aldrig vad det är för folk som kommer in.
Och den här spritiga kulturen ni har stött på, som du har berättat om tidigare när ni pitchar mot alla, antingen har ni med sprit eller så bjuds det på drinkar och sånt. Det kan jag tänka mig, på Netflix gör de inte det.
Nej, det gör de absolut inte. De har ett helt kök när man kommer in, liksom öppen planlösningskök.
Men då är åtminstone du och Daniel Kellison som du åker runt med, ni har sensibiliteten att inte ta upp en liksom halvurdrucken Maker's Mark-flaska.
Jag är lite mailroom-läge mot honom, så jag stoppar ju inte honom, utan när han vill att det ska vara sprit så får det vara
sprit. Jo, men Kellison i det läget tar inte fram en Maker's Mark-flaska.
Ja, det känns ju väldigt, det känns ju ganska liksom hälsosamt.
Ja, det hela känns Netflix. Google liksom broccoliskt hela Netflix.
Ja, och jag tänkte så här, vad kommer det vara för? Det känns ju som att, vad kommer det vara för coronatester när man kommer in här? Men det var ju väldigt visslig stämning inne på.
Och det var ingen sån här full body scan och att man liksom skulle duscha och någon sån avlusning av något slag. Inget sånt. Man går
rakt. Nej, men det hade jag nästan förväntat mig det. Jag tänkte, ja, här kommer det väl vara så. Och så liksom handsprit deluxe överallt. Men tvärtom så var det ingenting, för att de vet att vad gör folk? Alltså det har ju nästan tydligen enligt dem blivit ett uttryck att man säger så, stanna hemma, och så fortsätter meningen och titta på Netflix.
Aha. Så det är skitbra för dem med coronaviruset.
Ja, än så länge. Men jag menar, det är otroligt att det blivit så. Vårt råd till dig är stanna hemma, titta på Netflix.
Ja, men du vet så här, det är intressant, för det kommer ju så jävla mycket nytt hela tiden på Netflix och alla de här streamingtjänsterna givetvis. Och det är speciellt att förr i tiden så kunde man liksom, om man såg Macken 1986 så kunde man prata om den 5 år senare. Nu glömmer man 5 veckor senare vad man har sett. Helt och hållet en serie, det kommer så mycket hela tiden. Det är svårt att poppa på något slags varaktigt sätt. Men nu då, precis samtidigt som coronaviruset, så kom den här Love is Blind som jag då slukade på 3-4 dagar. En reality-serie, amerikaner dejtar varandra. Det var gripande och fängslande på många sätt. Det skulle vi kunna prata om.
De var där igår, precis innan jag kom. Det kan ha gjort vår pitch sämre kanske, eventuellt.
Ja, men det är ju en sån jävla succé. Kanske för att det är bra underhållande relations-tv med amerikaner som golvas av att de connectar med någon de inte ser för första gången efter ett liv på Tinder. Det är liksom, det är gripande att se hur jävla golvade de blir att connecta med någon. I never connected with this anyone like this before. Och så har de pratat med någon i ett par dagar bara. Men den framgången kanske har blivit liksom multipel tack vare eller på grund av coronaviruset.
Men och då ska jag säga, den här pitchrundan då har gått vidare under veckan. Och jag vet inte vad jag var förra veckan, men jag var på Comedy Central och då varit även på Netflix. Och sen var vi även på ABC som är USAs största tv-kanal.
TV4 typ.
Ja, och det är samma kanal som då köpte piloten av Jorden runt på 6 steg. Det är samma gäng som är där igen. Och man känner sig som en loser när man kommer in där, eftersom de liksom la ner Jorden runt i samma sekund piloten var klar då, va. Men så kör vi bland annat, går vi igenom de olika liksom delarna som finns i olika lekarna som finns i Alla mot alla. Och en av dem är då Lever den jäveln, som handlar om det. Alltså, de tävlande får gissa huruvida en person är död eller levande.
Man skulle kunna ha sagt Max von Sydow, och för en vecka sedan så har han levt, nu är han tyvärr bortgången.
Ja, då går jag igenom, då kör vi med de här. Och alla väljer alltid, ah, that's a fun segment, säger de. Och sen säger de direkt efteråt, obviously we won't be able to do it in the US. För att vet, folk skulle stämma dem om de blir anklagade för att vara döda eller något sådär. Ja. Och så går vi igenom som en lista, och då börjar då med, jag menar, Joe Cocker är med, och Nicky Six är med, och sådär, och som jag också sa, vilket du kommer garva åt när jag säger, and here we got Henry Kissinger, och de bara, what? Och så får Kelly som kastas in, Henry Kissinger!
Ja, för du uttalade fel,
ja. Ja, jobbigt. Ja. Ja, men då sen kommer Madeleine Albright efteråt, och så avslutas alltid det här med då Sean Connery. Mm. Som för mig är... huruvida han är död eller levande, jag hade nog, han är levande, det kan jag säga redan nu. Och jag hade nog också gissat att han är levande. Men han är också helt död för mig som någon slags
aktiv,
ja, aktiv kändis som man tänker på då och då. Han finns inte för mig.
Nej, jag,
och jag vet att han myggade av sig själv ganska tidigt också. Det var väl något värdigt i att han liksom slutade plötsligt. Nej, nu vill jag inte göra det här mer. Nu ska jag bara liksom bo på min gård i vad heter det, i Irland, eller vad fan han nu bor.
Skottland lär väl ha varit.
Ja, du ser. Jag har ingen aning.
Han är skotte så det sjunger om.
Ja, men så går de igenom den här listan. Och så blir det lite tveksamheter då. Vi har Henry Kissinger, lever han? Madeleine Albright, överraskande också. Lever hon? Vissa är lite tveksamma där. Och sen så kommer då, ja just det, vi även med Wayne Knight, han som spelar Newman
i Seinfeld.
Ja. Och det är då, och det är roliga att en kille säger, well I know he's alive because his kids goes to my kids school, so I see him every day, som man sa.
Okay.
Ja. Men så kommer vi då, och så tvekar de hela vägen. Och det här tycker jag är intressant bara. Och det är något grabbigt i det, för det är också jävligt många män man pitchar för, måste jag ändå säga. Eller i alla fall männen är de som har modet att svara och chansa och så vidare.
Mm.
Och så kommer man alltid till sista bilden till Sean Connery. Det har varit en krokig väg fram, fylld av tveksamhet.
Och gissningar, ja.
He's alive, säger de alltid direkt efteråt. I know, he's alive.
Om Sean Connery.
Han är så mycket mer liksom närvarande, märker jag, i många människors, framförallt mäns liv, än vad han är i mitt liv. Jag förstår inte hur de kan vara så säkra, att det är viktigt för dem att säga att,
ja,
han,
men jag tror att det kommer liksom Bond, men det kommer Bondfilmer hela tiden. Nu ska ju Bondfilmen ironiskt nog skjutas upp på grund av coronaviruset till november då. Men det, varje gång det kommer en ny Bondfilm så liksom blir det artiklar om de gamla Bondsarna. Roger Moore, han dog för några år sedan och så vidare. Då tror jag att man påminns om att Sean Connery lever varje gång det kommer en,
ja, ny Bondfilm. Ja, men vet du vad? Jag hör detta. Men det känns också som att det är viktigt för folk. Det är liksom som en, det är viktigt att han lever. Folk, de här männen,
de hämtar du, styrka. Världen må vara en skakig plats, men Sean Connery lever fortfarande.
Ja, men alltså, när den nekrologen publiceras, då kommer du känna en viss sorg, känns det som.
Kanske.
Ja, men, och jag försökte prata om det här igår. I think it's so weird that all of you guys think, du vet, så bara, det kroknar ju direkt, för jag kände så här, det här kommer jag inte kunna.
Du försökte liksom podda till samtalet om Sean Connery i pitchrummet.
Ja, men det är bara, det är något som är så otroligt fascinerande, för jag har inte tänkt på honom på 20 år. Och sen, det är viktigt för världen. Kanske som här, i coronatider är det så här, någon desperat läkare som håller, liksom, så här, håller nu Sean Connery vid liv.
Ja. Don't pull the plug förrän coronaviruset är över. Bli inte överraskad. Coronaviruset bedarrar i bästa fall om någon månad. Då får vi reda på att Sean Connery,
ja, men så här, världen är inte redo för att Sean Connery. Inte det också. Det finns ingen koppling, men det känns ändå viktigt att Sean Connery inte går ur tiden.
Nej, men det är så här, när Max von Sydow går ur tiden, då kopplar man liksom inte det till corona. Corona pågår, så händer det,
ja,
där.
Ja, men vet du vad, till och med det finns något mörker i det. Det bergmanska mörkret, så att säga. Det är svartvita bilder.
Ja, men det är absolut. Men jag menar bara så här, när man läser om corona och läser om Max von Sydow, då det finns liksom ingen koppling däremellan. Man gör liksom inga slutsatser. Skulle Sean Connery gå bort, då skulle man på något sätt känna, ja, inte nog med corona. Då skulle man koppla det till varandra, utan att det är det han har dött av, givetvis. Men då skulle det bara bli en olycka kommer sällan ensam.
Men vill du hävda att han är en av världens mest kända människor, eller? Är han det?
Tveklöst.
Det är helt otroligt. Alltså, han har passerat. Jag vet ingenting om Sean Connery.
Ja, men, ja, vänta bara. Nästa gång vi ses så ska jag briefa dig.
Men har han gjort något annat än Bond, eller?
Han gjorde The Russian House, Jakten på röd oktober. Det är en klassisk historia. Det finns en manusförfattare, jag vet inte, kommer ihåg vad hon heter, som skrev en bok om, jag tror det är Save the Cat eller något sånt heter boken, som då jag läste den när vi skulle skriva manuset till Tårtgeneralen. Man plockar upp lite tips. Hur skriver ett bra manus. Och en sedelärande historia som är med i förordet där är att hon står i kö och ska se filmen Jakten på röd oktober. Så hör hon två killar bakom henne prata om filmen. Så, vad är det här för film vi ska se nu? Och det är Jakten på röd oktober. Vad handlar den om? Frågar ena killen. Och då svarar den andra killen, Sean Connery. Och det var liksom manusförfattarens sätt att belysa. Det spelar nästan ingen roll vad du tycker att du totar ihop för något liksom elegant manus. Filmstjärnor är filmstjärnor. Att vara manusförfattare.
Det spelar ingen roll hur många liksom Elia Kazan, hur mycket du informerar alla statister om vilka de är. I slutändan,
nej,
är det bara Marlon Brando.
Filmen handlar om Sean Connery. Det handlar inte om en ubåt. Ja, det handlar om stjärnorna. Så är det. Och sen behövs det ett manus, absolut. Men det handlar om Sean Connery. Eller
ja, det kanske är något fint i det. Och ingen vet i vilket skick han är, Sean Connery. Men jag tror inte att han är i det bästa av skick.
Jag tror han är seg som djävulen. Han är för snål. Han är också för snål för att dö, tror jag. Det är inte för att han är skott, utan han har ett rykte om sig att vara djävulst snål.
Vi behöver, i coronatider, den viktigaste slutsatsen vi gör. I coronatider, har Sean Connery behövts mer?
Nej, det tror jag inte. På tal om corona, det är därför det givetvis var så tomt på centralbaret när jag då satt där och stirrade in i en jävla kristallbastu. Och då kommer in en man som känner igen mig, han kanske är 70-årsåldern. Apropå det här kanske, med glädjen då, som jag började i att berätta historier. Han frågar mig lite diskret i bastu. Det är intimt bara att prata med någon i en bastu, kan jag tycka. Det finns liksom någon slags bastuklubb-konnotation i att det kan misstas för ett närmande. Det var bara han och jag i bastun dessutom. Mycket kropp och mycket kött. Och så säger han bara, är det Fredrik? Ja, det är det. Visst hade du en konsert med Dylan? Han spelade bara för dig. Ja, det var ju kul. Det var några år sedan. Ja. Och sen börjar han. Så har han då, det här är någon man som är musiker. Han är 70 år, han har spelat med alla. Och så han drar, jag tror han drar kanske 45 anekdoter. Jag blir kvar i den där bastun, jag är helt uttorkad. Jag är sen till jobbet, så jag måste gå nu efter 45 minuter. Jag håller på att dö av värmeslag i bastun. Men hans berättarglädje är så enormt stark att han slutar aldrig prata om Eric Clapton och Jimi Hendrix. Han bara maler på om alla han har träffat. Han har otroliga historier, det är kul. Han har jobbat med Micke Rickfors, Mats Ronander, alla. Följer med mig ut i duschen, jag står och duschar. Han ställer sig i duschen bredvid, fortsätter berätta för mig. Han är liksom lika sprudlande som jag var inför att få berätta Wahlbeck och Johan Schalfen Holstein historien. För det kanske var det där.
Var det någon historia som höll överhuvudtaget?
Nej, men det var ett sammelsurium, det är egentligen inte poängen. Men det starkaste var, jag duschade så jävla fort också, jag var ju jättesen. Går ut i omklädningsrummet där jag ska börja byta om. Då tror jag, okej, nu är liksom svadan över åtminstone. Då smälls dörren upp, då kommer han ut i omklädningsrummet helt naken, helt inlöddrad med shampoo. Du, jag kom på en grej till om cream. Och så står han naken, det bara rinner shampoo över hela kroppen. Och så bara slänger han ur sig historien.
Du har den rollen, det är det du lockar fram hos folk.
Ja, men glädjen han kände att berätta allt det där för mig. Och det var ju underbart att höra på. Det var det som smittade av sig på mig då kanske, när jag timmar senare tillskansade mig Stalfen Holstein och Peter Wahlbeck historien. Och sen i 5 dygn, så att säga, var inlöddrad och redo att få berätta den för dig. Det är något härligt med historier. Man kan få dra vidare vad det än må handla om. Det är därför den här podcasten finns.
Får jag bara säga en sista sak här? Vet du var Sean Connery bor?
Bor han liksom Ohio i Kalifornien?
Marbella.
Fan, vad, det är där Johan Schalfen Holstein och sådana bor.
Alltså jag vet inte om man borde, men han bland annat i Marbella är otroligt överraskad.
Han ska ju bo på en jävla hed i Skottland. Jag är jätteöverraskad, men det,
jo, men han bor också i Edinburgh, står det. Han åker väl hem för att dö i Edinburgh. Så lär det väl bli.
Usch. Long may he run. Hörrni, vi älskar att ni lyssnar på vår podcast. Vi kommer att sluta det här med den oefterhärmliga låten I don't wanna miss a thing. Vi ska tänka oss tillbaka till cirka 1998. Peter Wahlbeck ser videon i sin målarateljé, förstår ingenting. Det
är precis vad som händer.
Han förstår ingenting. Han lyfter luren, ringer en ung Filip Hammar för att avgöra.
Men vet du vad han tycker? För säga, han tycker, när han ser den så tycker han att världen är ytlig.
Det är det. Ja, och värdelös. Vad är detta för någonting?
Och så ringer han mig, jag svarar och han säger: vad är detta? I don't wanna miss a thing. Och förväntar sig att jag direkt ska greppa vad det är han är irriterad på. Sånt älskar jag.
Underbart! Hörrni, vi är tillbaka igen om en vecka. Ta hand om er. Puss och kram. Hej! I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment.